I många år mediterade Ilka Söderlund varje dag minst en timme om dagen. Sen slutade han. Mitt namn är Petter Sandelin och jag har en tid funderat på om daglig meditation skulle kunna ge mig ett lugn och någon sorts insikt jag söker. I det här avsnittet av podden Petter söker meningen med livet tänker jag fråga Ilka varför han slutade, vad han lärde sig och om han tycker att all den där tiden som han tillbringar med att bara sitta stilla var bortkastad.
Jag fick massor och jag kanske upplevde att jag liksom inte missade något, vet du, eftersom det gav till mig så mycket. Jag missade något av livet utan meditation.
Vi ska prata om förändring. Alltså både hur du och jag och Ilka förändras, men också hur verkligheten förändras och hur insikten om att allt förändras hela tiden kan hjälpa en. Dessutom ska vi tänka på hur fruktansvärt svårt det är att tänka på andra sätt än det man tänker på. Mitt namn är Petter Sandelin och det här är Ilka Söderlund. Hej och välkommen till podden, Ilka.
Tack ska du ha. Tack.
Vi ska börja med de korta frågorna om meningen med livet.
Oj, ja.
Se om vi hittar något svar. Om du skulle ha en tidsmaskin, vart skulle du vilja åka?
Oj, det där, jag har någon tänkt på grund av min musiksmak så har jag tänkt att jag borde liksom få en möjlighet att uppleva 60- och 70-talet. Det har jag liksom tänkt på att det skulle vara jättekul.
Jag har ställt den här frågan många gånger åt gäster, den här med tidsmaskinen, och jag har själv aldrig svarat på den, men jag har tänkt att om jag skulle få välja så skulle det nog kanske vara någon sån där, alltså någon konsert.
Mm.
Alltså jag är så populär, just Woodstock. Ja. Alltså, tänk att få vara en dag på Woodstock eller att få se Queen.
Jimi Hendrix, alltså, det har jag tänkt på. Att få se Jimi Hendrix, ja. Det skulle vara helt otroligt.
Nu skulle det vara alltså på något vis också mer relevant än att åka till något eländigt krigsfält eller något sånt där. Det skulle inte jag vilja se.
Nej, det skulle vara jättejobbigt. Och man skulle kanske inte heller klara av det på något sätt. Att man har kanske en bild att hur man skulle sen vara där. Men att jag tror att man skulle bli helt söndrad direkt.
Okej, här kommer en djup fråga. Är lidande en del av att vara människa?
Absolut.
På vilket sätt?
Så där liksom, jag tänker att det kanske... Det är ganska löjligt att säga så här, men att nu är det lite så här, ett av de mest definierande delarna skulle jag säga nog. Att allt annat är så här liksom lite sockervadd. Och så här lidande är liksom kanske en stor del av essensen.
Mm.
Av maträtten. Livet.
Livets maträtt, ja. Star Wars eller Lord of the Rings? Jag vet inte om det här på något vis
alltså
är relevant för dig.
No, det råkar nu vara, för jag gillar dem båda jättemycket.
Ja.
Kanske ändå Lord of the Rings. Även om det här, jag har någon gång varit helt en jättestor så här Jedi Yoda-fan. men det är ändå liksom så här att det är bara en del. Medan Lord of the Rings så tycker jag den där helheten ger mer.
Ja, jag minns när jag var ganska liten när jag hörde talas om Sagan om ringen första gången och blev helt golvad av det här. Att den där gubben har skrivit en bok, men det finns också en karta. Och det finns också som en värld.
Mm-hmm.
För tidigare hade jag bara fattat liksom att böcker var böcker. Men för första gången förstod jag att någon kan som fantisera om en hel värld.
Ja, och hitta på språk och hitta på en historia där bakom som handlar om det där.
Och allt hänger ihop.
Det är speciellt. Alltså då när jag var i gymnasieåldern så jag var ganska mycket emot all skiffy och fantasy på något sätt.
Okay. Det brukar ju vara då man läser.
Ja, jag gillar inte liksom alls den där tanken över det. Men att då hade jag sådan en tid som jag sällskapade med en människa som var i den här familjen, så var det jättestor grej att läsa Lord of the Rings och så vidare. Så sen så liksom blev jag liksom lite så här inkörd i det.
Ja. Hur kom det sig att du var emot det då? Skulle det vara fakta bara eller?
Nå, kanske jo faktiskt. Att jag var liksom, jag ville att, alltså jag gillar så här, vet du, Mika Valtari, Mikael Karvajalka och så här, vet du. Jag tyckte det var helt super att något historiska romaner, att det måste innehålla någon sorts så här liksom, vad jag tänkte då, att det är riktigt.
Ja.
det var speciellt. Men jag tänkte liksom att det här är onödigt med fantasy och sånt då.
På tal om science fiction, om universum är oändligt, vad tror du det säger om vår plats i det?
Jag tror att det säger, alltså jag antar att du kommer att säga en fråga som jag nu lite svarar på. Men det här, Men jag tror att det säger om det, att det har inte stor skillnad om det finns en mening med livet eller inte.
Mm.
Jag tror det säger det kanske närmast.
Eftersom det är så stort och vi är bara sandkorn.
Eftersom det finns så mycket som vi liksom skulle kunna veta, men som vi liksom helt enkelt inte ändå bara vet, och som vi inte kommer att hinna veta. Att om det nu sen är så att universum expanderar med ljusets hastighet typ eller något liknande, så det berättar ju ganska mycket om det, hur mycket information som det finns och hur lite liksom vi kan inbilla oss.
Mm. Men ändå går vi människor omkring med en sån här bild av att vi vet nog nästan allt om universum.
Mm.
Inte
ja.
Så?
Ja, det känns så liksom att alltid så är liksom tiden på något sätt sådär, eller tidsandan är alltid det att vi vet nu bäst. Och att nu har vi löst det. Och liksom generationen efter oss har man liksom lärt sig det som vi har lärt oss nu.
Ja.
Men alltid så är det sen sådär att man ändå liksom lite sådär halvfnissar åt gamla generationer och uppfattningar som fanns då.
Vilken är din favoritfrukt?
Jättebra fråga. Det där är favoritfrukt. Alltså jag gillar massvis mango.
Ja, det svaret har jag fått tidigare.
Alltså jag vet inte vad det är med det. Kanske det är så exotiskt ännu. Ja. Ändå så på något sätt. Det är tillräckligt exotiskt här. Men det är ändå tillräckligt tillgängligt. Så många får det. Och det smakar lite som det här talkåret. Och det är jättegott.
Jag blev så förvånad också första gången jag fick det här svaret. Mm. Det var ultralöparen Eddie Myrskog som sa det. Och jag tycker just att många så där, det är just så där att om inte den är riktigt mogen, då smakar den så där talkåda och man blir så där blå.
Ja, det är sant, det är sant. Alltså man måste hitta det, just rätt mogenhetsgrad.
Om du fick säga en mening till dig själv för 10 år sedan, vad skulle du säga?
Ja, för 10 år sedan. Jag var ganska på samma plats som jag nu är tillfälle.
Okay.
På något sätt. Och det här, och jag skulle kanske säga att det här, inte vet jag, ska jag börja fortspåra? Typ, jag skulle inte säga så något speciellt. Jag skulle kanske inte vilja spoila något heller. Om jag skulle råka veta, vet du, något som har hänt.
Nej.
Så att,
men tror du inte Ilka för 10 år sedan ska bli lite förbannad över att här dyker Ilka för framtiden och säger att jag tänkte inte säga något.
Det är så att här. Alltså det skulle vara ett kul. Man skulle få jävlas med sig själv en stund. Det skulle vara kanske det här ultimata.
Är lycka någonting man kan kontrollera eller beror det på omständigheter?
Man kan absolut inte kontrollera lycka.
Nej.
Jag tror inte alls att man skulle kunna göra det. Det känns som en det känns och det verkar som en helt omöjlig grej. Och jag tror att det är en jättebra sak att det är omöjlig grej.
Mm.
Ja.
Varför det?
No, för liksom, jag tänker att varför liksom vill någon ha då en dos heroin fast eller vet du? Varför är folk och vill prova på allt? Så jag tror det kommer en del. Okej, det här är helt... Man kan inte ha en så tydlig teori om varför folk vill ta. Men här kommer en enkel version.
Vi är beredda.
Det skulle kunna vara det att man liksom... Att man tror att det finns lycka.
Mm.
Att man tror faktiskt att man ska kunna nog få det. Och att man ska kunna liksom ha det här i sin hand.
Är det därför det finns reklam och allt på något vis? Sån här?
Ja,
alla de här bilderna av den där lyckan.
Ja, alltså det är svårt, liksom, det är svåra tankar. För liksom på något sätt så det, jag tycker att det är en myt. Liksom. Lycka är en myt ur det perspektivet. Men det är en myt som säljer helt jättebra.
Mm.
Och därför just det här, när du frågar om det här med lidande. Så jag tror att man liksom... Jag tror att man liksom lite missuppfattar lidande och missuppfattar lycka.
Men livet är mycket mer lidande än lycka, eller vad menar du?
Ja, jag tror det finns liksom mera lycklighet i den där liksom, i den lidande. Alltså, det här låter lite dumt. Men inte där liksom att man ska gå och kära sig själv och vara lycklig. Inte på det sättet. Utan att det finns något liksom som mat istället för godis tanke.
Mm.
Där i det här med att äta lite mer lidande än lycka.
Jag vet ju att du mediterar under många år.
Mm.
Men nu gör du det inte längre.
Nej.
För det första, så hur länge håller du på med att meditera varje dag? Hur stor del av ditt liv var det?
Ja, det här första liksom gångerna som jag började, så det var en yogakurs som jag gick på, som jag, det här, det var en bekant som det här rekommenderade till mig. Och om inte hon ska betala mig det, ska jag kanske ta far i heller. Så det var en sån situation, det var 2005. Och jag upplever att den gav till mig helt jättemycket. Och det här, och då var det en rekommendation att man skulle sen dagligen göra den här övningen som man fick där. Och då gjorde jag det faktiskt. Jag var kanske lite sådär liksom för intensiv och ivrig. Mm. Så jag gjorde liksom nog flera timmar per dag. Och det här, och det ledde till liksom personliga svårigheter nog, så måste jag säga. Och det här, och sen så var jag en lite kort tid var jag sådär och funderade på att vad ska jag liksom söka mig till, för jag liksom gav upp den övningen då. Och det här, och sen så hittade jag faktiskt buddhism då, och det här, jag hittade det genom att jag började läsa böcker, och jag ville hitta liksom någon som skulle kunna guida mig i den här meditationen, för jag hade blivit ganska så här självständig, och så här liksom, och hade börjat hitta egna sätt att hålla på med det, och det kändes inte riktigt korrekt då, det hur jag gjorde. Och det här, så jag personligen då upplevde att jag behövde liksom någon sorts guide till den här processen. Och sen hittade jag en tibetansk buddhistisk lärare i Helsingfors, och det här, och han sen hjälpte mig i flera år. Jag skulle säga att det var från 2008 till, inte har nu slutat där helt officiellt heller, men att så här, men att jag har nog varit jätteinaktiv nu i några år. Mm. Så där att från 2008 till 2020 var jag nog riktigt, riktigt aktiv. Att gjorde jag nog minst en timme övning. Och det betyder att jag har ungefär från 2050 till 2020 gjort så.
Det är många timmar.
Det är nog, jag har inte ens velat räkna nu, för på något sätt det finns här perspektiv att ja, okej, du har liksom suttit den där tiden. Ja. Och så här, och det finns alltid det perspektivet också.
Ja. Men varför slutar du då?
Ja, det är en riktigt bra fråga. Är det här, Anna, det kanske känns lite arrogant att säga, att om jag skulle säga att jag slutar för att jag upplever att jag inte mer behöver. Men det finns en liten gnutta liksom personlig sanning för mig där. Att jag ville liksom känna att hur känns det nu liksom, för jag hade ju liksom inte sen 2005 typ, så hade jag inte levt ett liv utan meditation. Så jag ville kanske känna efter, no, är jag liksom helt fine, ja. Om jag inte gör det här. Hur mår jag om jag inte gör så? För det gav till mig helt jättemycket.
Mm.
Jag fick massor. Och jag kanske upplevde att jag liksom inte missade något, vet du. Eftersom det gav till mig så mycket. Jag missade något av det här liksom, livet utan meditation.
Aha, alltså du missade. Vänta nu, berätta mer om det.
Nå, hur ska jag säga? För alltså, jag upplever att man får mycket välbehag av meditation. Och det här, och sen just talar man om det här med lirande. Och i buddhismen är ju lirande en ganska big deal. Det, man talar mycket om det, och liksom att man säger egentligen att allting, att alla känslor är lirande. Ur en buddhistisk synvinkel så är alla känslor lirande. Ingen skillnad om det är positiva eller negativa, så de är lirande. Och det här, men sen finns det också det aspekten att inte kan du bli av med dem heller. Det hjälper inte att du mediterar för att du ska bli av, att du ska bli av med dem. De försvinner liksom inte på det sättet. Men samtidigt är det så att om man får en välbehag av meditation, så funderar jag på att göra det ändå rätt. För att då liksom, jag har inte då lika mycket av det lirande. Och så det kanske lite så här, låter så här nästan självdestruktivt, men jag kanske vill ha lite mer lirande i livet.
Ja, eller lite mera liv.
Ja, no, det kanske är mer korrekt att säga så faktiskt. Ja. Fast jag ändå aldrig upplevde sen liksom, i de sista åren att det skulle vara så där, vet du, high flying, vet du. Och att det skulle se ut som jag skulle, vet du, inte vet jag. Du vet det här bilden man kan ha av en människa som ja. Mediterar. Och så,
kommer så, leende.
Så, ja, vet du, lysande.
Och det, så ja, det är nästan att det ritat en sån här aura.
Så det här, fast man ska få välbehag så ser man kanske inte ut så, man kanske inte upplever så. Mm. Liksom det som så. Men ändå så tror jag, och det, så trodde jag och jag upplever nu ännu också, att jag missar en del av den där liksom helt, den här jordiska livet, så missar jag. Och det fanns något för mig som jag behövde, som ännu också behöver ha där.
När vi pratade tidigare så sa du någonting åt mig som nu var så där ungefär att vad gör man nu sen när man sitter ensam i ett rum om man är upplyst?
Ja, på det sättet liksom att om det skulle vara någon som har liksom som har gjort så att den har blivit upplyst, så vad är det för nytta om den vet du är för sig själv någonstans? Det finns det perspektivet tycker jag att det är ganska viktigt också. Så här, det behöver inte vara någon som är upplyst, det behöver vara någon som bara har vet du fått något ens av att meditera. Att den har hittat något perspektiv där. Och sen så kanske, om den vet du sitter för sig själv i skogen fast då i 30 år. Så good for him, vet du. Men varför?
Mm.
Och det här, om det finns något att ge, så varför inte ge?
Vi lever ju ändå i samhällen och vi har kompisar, vänner, familjer och sådär. Det finns ju också det där perspektivet att är det själviskt att fundera på sådana här frågor? Är det själviskt att vända sig in i sig själv bara?
Yeah.
Oberoende om det är liksom en kristen tro eller en liksom meditation eller sådär. Men det är ju någonting lite själviskt med det här sökande, att man liksom vänder sig in i sig istället för ut mot andra. Eller upplevde du det så?
Jo, men det är klart att det behövs en viss mängd själviskhet. Just det där, det är en ganska hälsosam själviskhet till en viss nivå. Mm. Jag menar liksom flygplanen också, om du har ett barn med det, så du ska ta själv den där masken för att du ger den till barnet. Fast du tänker liksom att jag är ansvarig för det här barnet. Hej, barnet tar först. Men att om jag dör där, så vem är där och hjälper?
Mm.
Så det finns kanske det perspektivet.
Ja.
Att sen när man har tagit den där liksom masken av sig själv, så nu ska man sen ge ändå den där masken till det barnet.
Ja.
Så där att du ska först ta den själv, men du ska också ge den.
Men vad gör du istället nu då? För du sa att du mediterar en timme om dagen.
Ja.
Det är ju jättemycket tid.
Alltså,
vad gör du istället?
Inte något. Det är jättenice. Nej, men sådär liksom, jag läser och liksom, jag har på något sätt tagit det där som att jag behöver inte kompensera den där tiden på något sätt. Det är nog bara så att det var en tid som jag tog för det, och nu så finns inte tiden mer.
Men känner du att det har som förändrat dig, och att du har med någonting? Alltså, går du omkring och är lite upplyst? liksom,
jo,
men förstår du, alltså, har du fått allt det där som du jobbar med, har du det med dig, eller ångrar du att du sökte på det där viset?
Ja, det är en ganska väsentlig fråga faktiskt. Och det här, jag upplever att jag har liksom fått massor.
Ja.
Jag upplever att jag har liksom fått helt jättemycket. Och det känns som att jag försöker liksom hitta på något sätt att hur kan jag liksom ge tillbaka? Så det kostar. Nej, men sådär liksom att
4,99 i månaden.
Ja. Nej, men liksom, jag tycker att det har fått helt jättemycket, och jag skulle vilja liksom ge tillbaka på något sätt. Men jag vet inte bara egentligen hur. Men att som fråga att gå omkring och känna mig lite halvt upplyst, så nej, det är inte så. Utan det är som, liksom att jag har lite mindre lidande än vad jag har förut. Det här är nog ännu kvar. Alltså det finns såna aspekter nog.
Och på vilket sätt då?
Om man frågar min sambo, så kanske jag inte är så jättebalanserad ännu som människa. Men nu är nog mer än vad jag har varit förr, jag har hållit på med de här grejerna. Så.
Jag är nu ingen expert på meditation och din resa så där, men man, mycket som jag föreställer mig att man jobbar med, att just så där kanske lite objektivt granska sina känslor. Och är det du menar?
Jag skulle säga liksom att det här, att jag har hittat perspektiv, och jag har hittat perspektiv som liksom så här organiskt. Att jag menar att jag har inte köpt idéer, vet du. När man läser en bok, så det här, så kan man tycka att hey, det här var ett jättenice. Och det här, och man tänker, man kan tänka länge att det var jättenice, men man kanske inte gör något saken, vet du. Så kanske det perspektivet liksom, så då missar man det där att ifall jag skulle göra något, så då blir det mer en organisk förståelse över det som förklaras. Och sådana liksom perspektiv så upplever att vem som helst kan få om den mediterar över det som den tycker att är intressant.
Ja.
Tillräckligt länge. Så den liksom får sån där, så det blir en del av kroppslig upplevelse. Och sådana perspektiv så försvinner, tycker jag. I alla fall nu har det inte ännu försvunnit. Och de är sådana som hjälper mig ännu också att handskas liksom med lite svårare situationer, stressiga saker.
Hur tänker du då? Alltså, hur kan det se ut i din vardag eller i ditt liv?
Hur ska jag nu säga att jag funderar nu på sådana saker som stressar mig nu. Det som stressar mig nu är till exempel att jag borde fundera på gradu och göra det. Så jag kanske borde vara lite mer stressad, vet du. Så jag skulle säga att mina perspektiv har hjälpt mig att vara ganska lite stressad över saker som kommer att ske. Eller osäkra situationer. Eller speciellt sånt som jag inte kan i förväg veta. Så upplever jag att jag är ganska så här nöjd med att få uppleva det. Istället för att vara orolig över hur jag kommer att se ut eller liksom, hur kommer jag att känna det här, kommer jag liksom, att finns det något trauma som kommer fram ur mig eller något sånt. Så jag säger inte att det inte ska komma, men jag säger att istället det att jag kanske inte är rädd för det.
För vi går ju nog, vi människor, och oroar oss mycket för framtiden. Och just sådana här saker.
Och det är ju liksom egentligen, alltså, det är ju bra till en viss nivå. Det är ju liksom evolutionärt en jätteviktig grej.
Ja. Men kanske inte när det gäller din gradu. Nej. För det kanske inte ger dig jättemycket att oroa dig för den där gradun.
Nej. Och det finns ju nivåer också. Jag menar, det kan hända där ute på gatan vad som helst. Mm. Men ifall det inte händer så var det ganska wasted, den där liksom, den där känslan då.
Ja.
Att jag minns en gång att jag var frågad av den där min meditationslärare över vad heter den, medlidande, alltså compassion.
Mm.
Jag var så här att jag kan liksom inte, jag kan inte fatta att hur kan man hela tiden, inte kan man ju liksom hela tiden, vet du, så här uppleva det. Inte kan man vara hela tiden compassionate liksom mot allt. Det var så bra så här down to earth svar att, men inte kan man heller. Det är bara när det kommer en situation vad det behövs. Det var så där, men hej, obviously så är det ju. Ja. Men jag hade på något sätt tänkt så här att man måste liksom nu kunna hela tiden, alltid ska jag känna mig jätte så här älskande och jätte så här compassionate. Men vid det tillfället så fick jag sån liten mini-insikt över att, men hej, det är när det gäller.
Skulle du säga att du är samma person som du var för 10 år sedan eller 5 år sedan?
Jag är inte säker på att det här är lite dorkat att säga av någon som tänker bli en psykolog. Så är det dorkat att säga, jag kanske inte tror på personligheter på samma sätt. Jag kanske inte tänker på riktigt.
Ja, du studerar ju psykologi.
Ja, alltså. Så jag tänker liksom att alltså, man har ju verktyg att utreda liksom personlighetsdrag. Men sådär att om jag är samma person som jag var då, så jag vet inte.
Mm.
För jag borde kanske fråga min omgivning i så fall. Att vad de tänker om saken. Ganska många kanske tänker så här liksom innanför sig själv att de är samma typ som de var liksom alltid. Men ändå ändras man liksom ur andras perspektiv. Ut, så här, hur man ser ut och hur man verkar. Men man kanske ändå tänker att jag är densamma.
Mm.
Så det är svårt att säga, men jag kanske själv nog tänker att jag är ganska densamma nog.
Mm. Men jag kan ibland, om man tittar på så här bilder från 5 år sedan, eller till och med, nu oftast har jag en billig trasig telefon, men nu har jag en där i rums. Jag tror att jag har bilder för 2 år bakåt eller något, och så scrollar man lite i det där och så ser man den där människan, och jag känner ett sådant enormt avstånd, inte för att jag har förändrats så mycket, men jag kan bli lite nästan osäker på om det är samma existens.
Ja.
Att är den där som levde i de där situationerna och jag är ensamma?
Ja, det är speciellt, för liksom på något sätt så det som får fast mig då att säga att det kanske var samma, så är ju den som är här nu.
Ja, alltså du.
Ja, så liksom, jag vet inte om den som jag var då ska hålla med.
Ja.
Vet du? Så här, att det är min helhetsupplevelse nu vid tillfället. För 10 år sedan så att de, jag vet inte riktigt att hur fort alla celler har förändrats i kroppen. Jag menar, det måste finnas någon så här årtal att efter så här många år så har precis varenda en cell förnyats en gång.
Ja.
Så jag menar, på något sätt så, ifall man talar om det, så måste man ju vara helt en annan.
Mm.
Man är helt en ny typ.
Jag tänkte ändå på tal om förändring. Så min producent sa att när man är riktigt ung så då tänker man alltid att livet är på väg någonstans. Mm. Du vet att det har ett slut, ett mål, att man hittar det där jobbet eller den där lägenheten. Och så där. Men sen i något skede så märker man att allt är förändring. För man bor i den där ena lägenheten och sen flyttar man till en annan.
Mm.
Och så är man kär och sen är man inte längre kär.
Cool.
Och på något vis.
Ja.
Håller du med om det?
Ja, alltså jag skulle nog säga att på något sätt, ifall man ska ha en enda sak som man skulle liksom meditera över, så skulle det nog vara förändring. Och liksom en konstant förändring. För jag tycker det finns så, okej, jag är inte den enda, nu låter det som jag skulle ha liksom hittat på det här, utan det här är liksom på grund av liksom alla möjliga människor som har mediterat, som har förklarat så här tidigare. Så det har nu bara hjälpt mig att få sådana här liksom insikter. Men det här, men förändring har så mycket att ge. Det finns så många insikter som kommer från att liksom att meditera över förändring. Okej, en så här, och jag vill inte gå in på det här med Gud och så här, för det känns som en så big deal att folk blir så sårade. Jag vill kanske inte gå in på det jättemycket, men det här med att på något sätt så tycker jag att det är inte bara en tanke, utan det är en insikt man kan få. En insikt som är som en kroppslig upplevelse, insikt att det här, det är inte möjligt att uppleva något annat än sånt som är i konstant förändring. Det finns inte en möjlighet överhuvudtaget alls att uppleva något som ska vara absolut alltid existerande.
Mm-hmm.
Varför? No, på grund av det att alla våra sinnen en del av en konstant förändring. Vårt varande, vårt väsende är hela tiden föränderligt. Det finns inte en enda del av oss som inte skulle förändras hela tiden. Okej, det må vara jättelite, men det är ändå en förändring.
Man kan inte gå in i den här black box rum, det här icke-förändringens rum, där ingenting händer.
Men det rummet kommer inte att finnas om 500 år.
Ja.
Såna saker liksom. Och det finns en basic tanke som kommer från en, det här kommer nu från en buddhistisk liksom filosofisk tradition, att man tänker på det att ifall att vi antar att det finns ett absolut objekt.
Mm.
Och sen har jag det här liksom, det här världen som vi nu har upplevt här, att den är en konstant förändring. Så fast det skulle finnas det här absoluta objektet, hur skulle den kunna vara i kontakt, vilken del av det absoluta objektet skulle vara i kontakt med den där föränderliga objektet?
Mm.
Ifall den här absoluta objektet blir ens i en punkt i kontakt med den där föränderliga objektet, då hamnar den förändras i den punkten, det absoluta objektet. Så då är det inte mer absolut. Jag säger inte att vem vet, kanske det finns någon absolut del som människan kanske liksom, vet du, att det finns allting i något absolut. Who knows? Men jag kan inte veta det.
Mm.
Ifall jag tror att jag upplevt det, så då har jag fel. Helt enkelt. Liksom sådär, liksom, på något sätt sådär att den upplevelsen försvann också. Och mina tankar om den förändrades också. Så på något sätt så är det sådär att alla mina tankar, alla mina känslor, alla mina upplevelser, så är en del av den här förändringsprocessen. Och ifall det finns något absolut att uppleva, så är det inte möjligt med det här människoliv. Och det var till mig en jättebig deal.
Mm.
Det är liksom en sån tanke. Och det är egentligen bara att fundera på förändring.
Mm.
Inte något annat.
Kan inte vara ganska befriande också det där att veta att allt förändras?
Ja, alltså det är just det som jag tänker att det är där. Det har liksom en stor potential att befria en från från liksom allt som man tänker att det är absolut. Och många saker som vi människor, jag som människa, kan vara så här liksom angstig av eller känna ångest över, är att jag tänker att det är för evigt.
Mm.
Att jag kommer inte att bli av med den här känslan. Jag kommer aldrig mer att må bra. Jag kommer aldrig mer att kunna liksom leva livet utan att använda den här substansen. Jag kommer aldrig att kunna, och genast man säger aldrig, så om man har någon sorts bakgrund i att fundera om förändring, så kan det vara mycket lättare att märka att det är inte sant.
Mm.
Jag kan komma över det, jag kan komma förbi det här, jag kan komma förbi den här svåra saken, eftersom det förändras också.
Mm.
Det finns inte ett absolut lidande.
Är livet en linje? En sån här rak linje? Eller en cirkel? Eller hur tänker du på ett liv?
Det är en jättesvår fråga. Alltså, för det finns ju en sån här... Alltså jag tänker att vi blir liksom... Att alla människor blir lite så här inkörda in i olika sätt att tänka. Och det påverkar, tror jag, mer än vad vi tänker oss själva. Och jag tror att på grund av just skola och whatever, så blir vi liksom så här inkörda i att tänka linjärt.
Mm.
Att du kan tänka på vad det händer till nästa och du ska liksom sikta mot det här målet.
Ja, när jag tänker tillbaka på mitt liv så tänker jag just det där att ja, sen flyttar jag dit och börjar studera det.
Mm.
Så träffar jag de här människorna som blir mina vänner och så händer det här och det här och det ledde till det där och det där och sen... Men jag vet inte om det är så egentligen i mitt liv. Att var det bara en massa grejer som hände och så råkade det sig så. Och hade jag egentligen som planer för allt det här?
Yeah.
Det hade jag ju inte.
Nej. Men det ser ut så. Om du skulle berätta det som en linje, så ser det ut som om... Alltså någon kommer med sin logik där och säger att jag så här, jo, det är helt obvious. Så här var det. Men jag har någon försökt förstå så här, när du liksom så här, olika liksom... gamla etniska så här, sätt att tänka. Du fast någon fornfinsk så här liksom att jag försöker tänka att hur har de tänkt?
Ja.
Jag menar, före historisk tid, just någon sån här folklorister så när de försöker förklara hur man såg på tid till exempel, så då säger de att man såg på tid som det skulle vara cirkulärt. Och det som berättar hur djupt så här vet du inprogrammerade i att tänka linjärt är det att jag har så svårt att förstå.
Mm.
Att vad menar man egentligen? Hur skulle jag uppleva mitt varande ifall jag skulle kunna liksom se det som cirkulärt?
Ja.
Att vadå? Vad är cirkulärt?
Ja, vad, liksom, ja.
Är det så att den linjen är så jättelång att jag inte ser cirkeln eller vad är jutton?
Ja.
Så där vet du att är det så jättestor cirkel att jag tror att det är en linje? Eller är det så liksom bara att jag är... Att jag ser det på riktigt som att det är så här kontinuerlig rotation av något, vet du. Då måste man ju tänka också på att man dör inte på riktigt eller något. Att det finns någon del som far runt och så här.
Mm.
Som reinkarnation tänker man fast i buddhismen och sånt.
Ja. Men det är svårt att tänka på andra sätt än som man tänker.
Ja. Det enda möjligheten jag har haft i mitt liv att på riktigt försöka tänka annorlunda har varit min meditation.
Mm.
Att det är just det som jag tänker, det här med den här kroppsliga upplevelsen, vet du. Att det är ganska annat att ha en jätteväl förklarad logisk tanke och att ha en känslomässig kroppslig upplevelse.
Mm.
Att det är liksom ganska olika saker. Jag tycker man förbiser det liksom ganska mycket. Jag tänker att det är viktigare att jag har en kropp än att jag har tankar. Och jag tänker att det är viktigare att det här kroppen är en del av den världen än att tänka på att är den en del eller inte.
Mm.
Vet du? Så det är liksom att den där, jag tänker på något sätt att den här kroppen i sig har jättemycket liksom, nu kommer det låta helt jätteunderlig, men visdom. Jag tycker att den här kroppen har massvis av visdom jämfört med mina tankar som jag kan producera om de sakerna.
Men tankarna är nästan en biprodukt.
Ja, alltså det beror på att om man nu tar någon, så här, någon sorts så här, filosofisk perspektiv över det här. Alltså, Jag tycker att jag har hört att alltid när man tar fram och nämner Nietzsche, så då blir man nedslängd eller man blir så stenad eller något. Ja. Men, det här, men jag måste nu nämna honom här, vid det här skedet, för att...
Det får du gärna göra.
Jag älskar det hur han ser på det att... Eller han säger att hur kan vi veta egentligen, eller vet vi egentligen vad kroppen behöver vår intelligens till? Och jag tycker att det är helt liksom fantastiskt hur han säger det. Så det att... det vänder helt på stegen. Jag tycker det är jätte så här liksom biologi centrerad perspektiv. Mm. Våra tankar, våra allt kommer från kroppen. Det är så att, det känns så dumt enkelt att säga.
Ja.
Men samtidigt så tycker jag att det är en mega insikt. Att för man är så ute efter liksom att genom tankarna att ju tankarna är lite högre nivås juttu än kroppen. Och att det som jag gör i mina tankar, mina logiska härledningar, att de är på något sätt liksom så här lite viktigare än det hur min kropp upplever. Och jag tror att man gör en miss där.
Ja.
Jag tror att den där kroppen har mera att ge än de där tankarna.
Det börjar låta nästan så där som att kroppen och biologin och djuren är det som på något vis det vanliga, men att de tankarna är lite så där som kommer som extra på något vis. Eller
ja, det är som fisar.
Ja.
men att det är ju, ska man ju, man ska ju inte liksom, jag tycker att man ska liksom dissa någon del egentligen, det är lite fullt att säga att det är som fisar på det sättet.
Men nej, men det är för att vi sätter alltid den där tanken i första, vi tänker att vi går omkring som någon sån här i robotar ungefär, och att våra tankar är det enda viktiga, våra åsikter och våra liksom, hur vi påverkar alla system vi rör oss i och våra jobb och
att kroppen är liksom ett sätt att föra hjärnan omkring.
Ja, just det. Det finns jag vet inte om du har tittat på Futurama, men där de har de här huvorna som är i sådana här skålar, när man, jag vet inte om de är döda eller, men de, liksom, de får omkring sådana här huvuden som tänker i sådana här skålar, att man liksom kapar kroppen och så har man det där huvudet kvar och lägger det in i någon lager och så plockar man ut det när man vill höra igen någonting av den här visdomen som den där tänkande hjärnan
intressant.
Hade.
Jag har inte sett på Futurama faktiskt alls. Jag har sett på Simpsons ganska mycket då förut, men att Futurama har missat lite. Men det är lite av den tanken nog det där att man tycker att tankarna och det som man har åstadkommit med tankarna är på något sätt i en högre nivå. Och det är ju liksom, alltså, det är ju inte något ovanligt att tänka så. Det är ju liksom hela vetenskapliga världen bygger ju typ på det.
Mm.
Och det är inte något fel i sig i vad man kan få ur det. Men jag tycker att det är något man missar då, ifall man har det som sitt enda perspektiv.
Du hittar fler avsnitt av podden Petter söker mening med livet på Yle Arenan. Klicka gärna både på hjärtat och den där lilla ringklockan i appen, så får du en notis när jag publicerar ett nytt avsnitt.